Månadens ansikte, Marjane Bakhtiari, är Malmöförfattaren som gjorde succé både med sin första bok, Kallare vad fan du vill, 2005, och den andra, Kan du säga Shibboleth, 3 år senare. Nu är hon aktuell med en ny roman, Godnattsagor för barn som dricker.
Vi ska återvända till bokens titel, men vi kan säga så mycket som att den inte syftar på underåriga som dricker. I sina 2 första böcker betraktar och beskriver Marjane Bakhtiari vänligt och skarpsinnigt en rad Malmöbor, alla med olika historier och bakgrunder. Ofta är språket halsbrytande, särskilt i den första boken där olika människors sätt att prata malmöitiska omsatt i skrift gjorde att seende läsare kunde bli tvungna att ljuda sig genom replikerna för att riktigt ta till sig innehållet. I bägge romanerna beskrev hon också krockarna mellan förment vänliga kulturtanter eller ditobyråkrater och malmöbor med rötter i andra länder, bland annat Iran som hon själv härstammar ifrån. I Kan du säga Shibboleth flyttade Bakhtiari även delvis perspektivet utanför Malmö och lät iranskättade ungdomar från Oxie besöka släktingar i Teheran, naturligtvis med en rad förvecklingar som följd. Marjane Bakhtiaris senaste roman Godnattsagor för barn som dricker kom häromdagen och handlar om 3 generationer i Teheran, deras vardag och hur den påverkas av händelser i Irans historia som den islamistiska revolutionen 1979 och Iran-Irak-kriget 1980-88. Titeln syftar på hur vuxna barn till äldre personer i boken ibland tar sig några rejäla huttar när livet och minnena blir för tuffa. Författaren har även bott en tid i Teheran för att samla material till romanen. När vi träffade Marjane Bakhtiari över en kopp kaffe på ett Malmökafé nyligen så hade inga recensioner ännu publicerats och vi undrade om det var nervöst att vänta in dem.
Ja, det är det. Det är riktigt nervös. Och ganska nytt för mig att vara nervös inför en recensionsdag. Tidigare har jag inte riktigt varit nervös på det här viset. Vilket är konstigt, men i samband med den här 3:e boken så är jag extremt nervös.
Varför?
Jag känner att karaktären är fortfarande kvar och levande och jag kom dem nära på ett sätt som var väldigt nytt för mig. Jämfört med de 2 tidigare böckerna så... Det som skiljer sig den här gången, att jag känner ett ansvar gentemot karaktärerna. Och nu ska de plötsligt bedömas och så vet jag inte om hur de kommer tolkas. Vad folk kommer säga och tycka om dem. Och det gör mig extremt nervös.
Bakhtiari hade inte behövt oroa sig. I Sydsvenskan skrev recensenten Anneli Jordahl bland annat så här. Hennes situationskomik, sinne för dramatiskt finlir i klaustrofobiska rum, omsorgsfullt gestaltade karaktärer, hur det förflutna blir mer verkligt än nuet, får mig att tänka på Tjechov. Och i Svenska Dagbladet stod det, när det är bra är det mycket bra. Och recensenten Josefin Holmström menade också att romanen citat uppmanar oss i sina bästa stunder att sluta se världen som ett krigsreportage, att delta istället för att betrakta, slutcitat. Marjane Bakhtiaris 2 första böcker präglades av en rejäl dos humor. I Godnattsagor för barn som dricker är stämningsläget betydligt allvarligare när det handlar om den Teheran-släkt hon beskriver, även om humorn finns med.
Jag tror att humor för mig är svårt att komma ifrån helt och hållet. Det är så jag kan formulera mig och uttrycka mig. Men det är mycket mindre av humor och ironi i den här jämfört med vad jag har skrivit tidigare. Och det tror jag har mycket med det tidigare svaret att göra, där jag sa tidigare att... Blir man mer mån om dem och börjar lyssna på karaktärerna. Så för mig var det i alla fall så att då upptäckte jag att jag kan inte bara driva med dem. Jag kan inte bara komma på olika situationer och ställa dem mot varandra och se vad för något kul som kan hända. Utan här handlade det mer om att närma sig dem och skriva fram deras berättelse. Och i just deras fall var det inte lika mycket utrymme för ironi.
Och den här gången så är du i, ja, hur ska man uttala den här staden som du har plockat bort? En bokstav som vanligen finns där i svenskan. Mm.
Ja, precis. Det utspelar sig i Teheran den här gången. Jag vet inte varför. Eller jo, jag har fått en förklaring att när man skriver Teheran på svenska så har man med ett e efter h för att annars skulle h försvinna. Att annars skulle bli Teheran. Så nu har man det här e-et. Men på persiska eller på engelska så har man inte det där. Och eftersom Teheran är så pass stor del av boken så skulle det kännas så konstigt och främmande för mig att ha det där e-et. Det skulle verkligen sticka mig i ögonen varje gång jag såg det på sidorna. Så då valde jag att köra den persiska versionen.
Och i de första böckerna så finns det ju också en huvudperson som är en stad. Det är Malmö i den första och Teheran dyker upp i den andra. Och här är det bara Teheran.
Stan är lite som en av karaktärerna. Eller att det är ett väsen. Det är mer det än en geografisk plats. Teheran är, kan vara en, något levande eller en sinnesstämning.
Jag tänker på att det är väldigt mycket en vardag i alla dina berättelser. En vardag med twist. Som här i Malmö de tidigare med humoristiska skildringar och en vardag som innehåller ganska mycket tuffa situationer eftersom Iran har en helt annan historia än Sverige. Och du låter inte alltid det lysa igenom det jobbiga som finns med minnena från revolutionen och människor som blivit avrättade eller något sånt. Men plötsligt så lyser det fram. Hur är det att leva, även om det bara är korta stunder för dig, i en värld som ser ut på det sättet jämfört med lugna Sverige?
Men alltså, ja, det är lugna Sverige, men det finns också ett lugn i Iran. Och för mig är det många gånger så kommer jag på mig själv när jag är i Teheran att jag känner att det här hade kunnat vara var som helst. Samtalsämnena, människorna. Det här hade kunnat vara i Malmö. Och sen hände det något litet. Som är som en påminnelse. Om att fast nej, det här hade bara kunnat hända här i Teheran. Alltså stan gör sig påmind, historien gör sig påmind. Och det kan röra sig om så enkla och banala vardagliga typer av påminnelser. Att efteråt är det svårt att komma ihåg det, eller om jag ska ge dig något konkret exempel nu. Men
försök.
Nej, men som en av mina kusiner berättat, när hon hade börjat på universitetet. Först hade hon gått igenom hela det här med vad hon skulle välja och den här ångesten innan man har fått besked. Om man har kommit in på den utbildningen man har sökt eller inte. Och allt det där hade kunnat vara vilken ung människa som helst, var som helst. Alltså den första veckan när hon var på universitetet så fanns en vakt vid ingången. Och hon hade aceton på sitt bord. Så att det hade studenterna för färgglad nagellack. Så såg hon till att de tog av sig nagellacket. Och det är ju en väldigt banal och konstig konsekvens av revolutionen. Men det gör sig påmind. De där små intrången som gör att man blir påmind om att det här är ett speciellt samhälle.
Blir du olika människor här hemma i Malmö och där?
Det blir jag säkert. Men jag är olika överallt. I olika sammanhang, i olika sällskap. Och det tror jag gäller alla. Man är på ett sätt med kollegorna, på ett annat sätt hemma med familjen, på ett tredje med vissa vänner, på ett fjärde med andra vänner.
Men den fråga som automatiskt inställer sig är ju om det ändå inte är svårt att jämföra detta att vi har ett sätt att vara på inför goda vänner och ett annat inför arbetskamrater och det faktum att i Teheran så kan man råka ut för sedlighetspoliser eller som här nagellackskontrollörer.
Jag tror att jag blir mer medveten om saker när jag kommer tillbaka till Malmö. Att jag kan tycka att jag blir medveten om väldigt självklara saker här. Att man sitter någonstans och tar några glas öl. Bland det mest självklara du kan göra en helg. Där kan jag plötsligt tycka att amen, det här är ju ingenting. Varför kan inte mina kusiner ha en kväll ute på det här viset?
Det är många scener i den som har gripit mig, men jag tänker just nu också med tanke på våra läsare på en där en av dina personer, det är många ur flera generationer som är på något vis relaterade till varandra som man får följa, och här är det en av de yngsta killarna som är ute i en bil, och så kommer det någon tjej utanför bilen och hon är där med en blind person, och jag tolkade det som att jaha, det är blinda tiggare eller något sånt på gatorna i Teheran. Är det så?
Det är det. Det är alla möjliga olika människor som tigger pengar, mat, vad som helst. Ibland ringer de på folk, ibland ringer de på hemma hos folk och undrar, har ni något ni kan undvara? Men absolut, många gånger ser man blinda där det är någon som leder dem och som tar emot pengar åt dem. Eller så är det någon som sitter i ett hörn bara.
Berätta, hur arbetar du med att samla material och att skriva? Finns det en arbetsdag eller...
Det finns ingen arbetsdag. Varje gång jag trott att jag hittat en rutin så hade det slutat fungera. Men jag hade en hysterisk period där jag läste jättemycket om Irans historia. Och så var jag i Iran och försökte bara notera och skriva och anteckna allt jag såg omkring mig. Och inget av det där var bra för mitt skrivande. Det blev dåligt helt enkelt. Det blev för mycket fakta, för detaljerade beskrivningar i hur man står i en buskö. Jag hade väldigt lite med skönlitteratur att göra. Så att för mig började det flytta på när jag slappnade av och släppte den där besattheten.
Men nog måste en del av det du antecknade eller tog reda på ändå filtreras in i dina personer.
Ja, precis. Och det var det jag upptäckte efteråt. För mig var det en kamp att jag själv så intresserad av historia. Så fort jag läste någonting som jag tyckte var intressant och nytt så ville jag att någon av karaktärerna skulle säga det. Eller det som var intressant för mig, så tyckte jag att det här måste ju alla andra också få ta del av. Så det var verkligen en kamp att ta bort så mycket av mig själv som möjligt. Och min blick och mina intressen. Och se vad som är intressant för karaktärerna. Och vad som är trovärdigt för karaktärerna. Att ta upp, säga, att veta. Så delar av det som jag läste kom med. Men väldigt, väldigt lite. Och det var jobbigt.
Om du jämför det med hur det var att jobba med den här första boken då, som utspelar sig här i Malmö. Hur gjorde du då?
Då var det mer att jag kom på olika situationer. Jag kunde läsa något i någon tidning eller höra någon säga något på bussen. Eller, och tänkte, åh, det där måste jag använda. Och så kom jag hem och försökte komma på en ursäkt eller en anledning till att utsätta karaktärerna för det där som jag hade tagit reda på. Så det skiljer sig. I den förra boken använde jag en dialog som jag hade hört själv väldigt, väldigt, väldigt tidigt på bussen en morgon. Då vi var några som alltid tog bussen jättetidigt in till stan jobba. Och det var sommar och ingen ville vara på den där bussen. Alla ville vara hemma och sova. Ingen var glad. Och så plötsligt kom det en man, han tillhörde inte oss ordinarie bussresenärer, och kände igen en man som satt framför mig och var så jätteglad. Bara, god morgon Åke. Och den här Åke svarade, ja, morgon är det i alla fall. Och det där var så fantastiskt. Och bara, det här, jag berättade för så många efteråt. Och så satt det bara fast i huvudet. Och då var någon jag skulle skriva, ja, men nu ska jag hitta på en situation där den här dialogen kan användas. Så jag jobbade mycket på det vissa tidigare. Det kom med i Shibboleth, kan du säga Shibboleth?
För där finns också en Åke.
Ja, precis. Så jag tror att det var just han som fick säga det där, att ja, morgon är det i alla fall.
Jag har en kollega som läser in talböcker och hon fick godnattsagor för barn som dricker på sin lott för ett tag sedan och gick till en man av iranskt ursprung för att vara säker på att få namnen så korrekt som möjligt. Hur viktigt är det för dig att ditt namn uttalas korrekt? För du måste ju ha hört alla varianter vid det här laget.
Ja, det har jag. Så just för mig och mitt namn, det känns inte sådär. Jag kan inte förvänta mig att folk ska kunna uttala mitt namn. Och det finns massa namn som jag själv inte kan uttala. Så att det gör inte så mycket. Men jag har faktiskt märkt att karaktärernas namn är jag lite mer känslig. Att de ska uttalas rätt. Och den här mamman, hennes namn är... Det är nästan något högtidligt över det. Lite som från en svunnen tid.
Vad heter hon?
Mahror. Och då tänker man ju att... Men det är en drottning från en helt annan tid som heter på det viset. Och första gången jag hörde det namnet uttalas så var det någon som sa Marok.
Just det, för det är ett KH i slutet.
Och det, jag tyckte det lät som en insekt eller något verkligen så långt ifrån vad jag hade föreställt mig.
Och för alla som undrar, hur uttalar du ditt eget namn?
Marjane Bakhtiari. Men sen är det också, jag tycker att det är nästan omöjligt att uttala det rätt när man pratar svenska. För att det är en helt annan, man kan inte, det blir... ett stopp mitt i språket, för det är en helt annan rytm i svenskan än i persiskan. Så det hade känts jättekonstigt att uttala det precis. För jag, inte ens när jag själv pratar, även om jag uttalar J-et i Marjane. Men jag ändrar lite på betoningarna för att det ska flyta bättre ihop med resten av svenskan.
Flyttar undan tekoppen. Då ska vi se. Eftersom det här är en intervju för Skånes taltidning som riktar sig till synskadade så brukar vi be den vi pratar med och berätta hur de ser ut. Hur ser du ut?
Det här är nog en av de svåraste frågorna jag någonsin har fått. Hur jag ser ut? Jag tror att jag är medellång. Har... axellångt svart hår och ja, vad är det mer om jag ska säga? Nej men det är svarta ögon eller väldigt mörkbruna ögon och sen så har jag ja, näsa, mun och
stor mun, liten mun?
Inte så stor mun, ganska smala läppar, ganska stor näsa, vanlig panna tror jag.
Och så har du håret i knut idag och en hoodjacka, jacka med eller en tröja med kapuchong eller luva.
Jag klippte mig igår så jag har lugg. Det hade jag inte tidigare.
Avslutade månadens ansikte. Författaren vars namn vi här uttalar Marjane Bakhtiari. Reporter var Dodo Parikas och vi kan tillägga att alla författarens böcker finns inlästa som talböcker. Kalla det vad fan du vill och kan du säga Shibboleth finns också i punktskrift.